Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS EuroBonus Mastercard och SAS EuroBonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram och med det här kreditkortet SAS EuroBonus Mastercard så får man EuroBonus poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 EuroBonus poäng när man skaffar då SAS EuroBonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS EuroBonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. De som investerade i en indexfond eller fondrobot under 2021 hade ett fantastiskt börsår med en avkastning på mellan 20-30%. Mitt tips då brukar vara att ta ut en del av de pengarna, ta ut en del av vinsten och gör någonting som du kommer minnas, att fira lite helt enkelt.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 237 och det är ju det första avsnittet vi spelar in 2022. Och jag tänker lite att dagens avsnitt är en uppföljning på 2021. Liksom hur gick det? Vad lärde vi oss? Vad är det som är på gång här nu i januari? Vad kommer hända under året? Vad kan man dra för insikter från sitt sparande? Ska man göra några ändringar? Lite repetition. Och sen tror jag att jag har blivit upprörd igen. Jag blir alltid så här upprörd i slutet av året när man börjar läsa alla de här artiklarna i media. Både kring hur förra året gick, om jämförelser och liksom så här,
inför
det nya.
Det är det roligaste ju.
Ja, så att jag vet inte, det blir kanske lite ett rant här i slutet också. Vi får se. Och sen så en ny grej för 2022 är ju att vi kommer försöka införa någon slags klassificering av avsnitten. Alltså är detta för dig som är total nybörjare eller är detta för dig som har liksom sparat i 10 år och vi ska prata liksom nördiga grejer. Så detta avsnittet är egentligen till för dig som har sparat ett tag.
Och för dig som är liksom så här, åh, jag har ett nyårslöfte, jag ska komma igång med min ekonomi, då är det avsnitt 99 som vi rekommenderar. Det är egentligen så här krasst ett enda avsnitt som du behöver lyssna på och eller titta på. Så det är avsnitt 99. Bra. För dig som är lite nördig, så jag har gjort, när jag gjorde researchen till detta avsnitt, jag har gjort supermånga grafer, sammanställningar, jämförelser, och sen insåg jag så här, nej, alltså detta kommer bli ett 10-timmars avsnitt om jag ska ha med allt det här. Så att vi har gjort så istället att vi har ju Riket Sammansforumet som jag älskar, och där är vi många som både som tycker liksom är jättenördiga, och sen finns det naturligtvis jättemånga som är nybörjare och bara liksom ställer frågor så här, hur kommer jag igång, vad tycker ni om de här fonderna? Men för oss som är lite nördiga så har jag publicerat 4 artiklar inför den här som är då, hur har Lysa-portföljerna gått i detalj? Alltså så här nedbrutet på räntor, aktier, hållbart, brett alternativ. Mm. Rika Tillsammans-portföljen, där är grafer allt från årsavkastning till max drawdowns. Ja, men så här, man kan nörda. Så att i beskrivningen till avsnittet så finns där länkar till de här 4 stycken, vad ska man säga, fördjupningsartiklarna.
Men vad har du med för fördjupningsartiklar? Du hade nybörjarportföljen där också och ja, globala alla, barnportföljen.
Ja, men vi har ju sedan 2014 har vi ju haft typ 3 stycken modellportföljer. Att vi har ju haft då globala barnportföljen som är typ 100% aktier, högst risk, högst avkastning. Nybörjarportföljen som är en så här medelportfölj, typ hälften, hälften balanserad. Och sen Riket Sammansportföljen, det är vår äldsta portfölj som är en, vad ska man säga, en variant på en klassisk permanent portfolio som vi har haft sedan 2014. Så då har vi liksom gjort portföljrapporten. Vi kommer ta upp lite kort i detta avsnitt, men den som vi liksom säger så här, hur gick det från start, hur gick det 2020, hur har det gått år för år, nyckeltal etc. Kolla i forumet, och där är redan diskussion om det. Så det är det första, att det finns info i forumet. Och det går superbra att ställa andra frågor. Vi har till och med diskuterat så här frågor, en av mina favoritfrågor, så här, hur gammal är du? Vad är du stolt över att ha åstadkommit i ditt liv? Och vad är kvar att göra? Så att där är mycket roligt, inte bara ekonomi. Och sen brukar jag alltid få fråga, för att de senaste åren, så här i början av ett nytt år, så har vi alltid publicerat ett antal artiklar som är typ så här, bästa fonderna 2022, ombalansering, det vill säga att uppdatering av portföljerna, kom igång med sparandet. Alla de artiklarna kommer komma, precis som vanligt. Men jag kan faktiskt redan nu säga att förändringarna för dig som har haft liksom satt igång ett sparande förra året kommer vara marginella, om någon. Så att man behöver liksom inte sitta och vänta så här, åh, jag ska inte börja spara för de bästa fonderna 2022 kommer ut.
Nej.
Ta och titta på listan bästa fonderna 2021, också finns länk i beskrivningen. Det kommer vara, alltså flera av portföljerna, vi har haft den diskussionen i forumet också, kommer vara identiska.
Mm.
Så vi kommer inte göra några förändringar.
Nej.
Och det är inte för att liksom vi är så här, 2022, vi ligger på latsidan, utan vi har i liksom 15 år försökt sålla fram portfölj, och så pratar vi alltid så här, bästa sparandet är det långsiktiga, tråkiga, osexiga sparandet. Och en portfölj som man valde förra året har vi sagt att denna ska hålla i 10 år.
Ja, så varför ska man då göra någonting?
Så att vi var väldigt verkligen så här, ja men nu kom helt nya fonder.
Ja, men det har också kommit nya fonder väl?
Men, ja, men ingen som är intressant.
Nej.
Ingen som är intressant. Men det kommer, så att bara häng med oss de kommande veckorna. Det är därför vi också haft många intervjuer nu i december, för att vi har haft bara liksom, ja men Vi klarar av alla intervjuerna, och liksom så kan vi göra de här egna avsnitten nu i januari. Och sen så kommer mycket fokus, detta är en liten så här cliffhanger, är ju att vi har ju börjat också i forumet, alltså det är mycket av så här samskapandet sker i forumet, börjat en diskussion kring nya så här Rika Tillsammans-ramverket. Jag tror inte ens du och jag har pratat så mycket om det, men
ja, men det är mycket man får reda på här i podden. Kan du inte berätta?
Jo, men i korthet så är det så att det är vissa principer i sparande som finns och som vi har drivit i 10 år. Men som jag inser så här, de här principerna funkar jättebra när vi höll på att komma igång med sparandet eller när vi var i liksom get rich-fasen. Men när man sen byter fas till exempel till stay rich, eller om man är väldigt ung eller väldigt gammal, då funkar inte de här principerna. Liksom, utan de funkar för majoriteten, men sen plötsligt om inte vissa förutsättningar är uppfyllda så blir det knökigt. Och det framkom väldigt mycket i forumet. Och då började vi liksom titta, okej, men hur kan vi göra regler som alltid är sanna? Hur kan vi göra saker som alltid fungerar? Så att det är mycket diskussion nu kring det. Och jag känner mig superinspirerad nu att inför i år uppdatera allt det här. Allt från du kommer igång i sparande så här, beroende vilken fas du är. Och kanske fortfarande komma med konkreta tips, men även ge kanske lite mer förslag på frågor. Detta är en intressant fråga att ställa sig. Och den frågan kommer sen få olika svar beroende på om du är ung, gammal eller mitt i livet. Eller så
här. Ja, men ska det vara någon slags sån här tidslinje i livet? Eller,
nej.
Vet,
nej
det och så är det så hur mycket pengar du har på i aktien. Nej, men förstår du vad jag menar? Vad prickar man in sig? Liksom?
Ja, men lite så.
Typ så,
lite så är tanken. Att vi kommer göra några modeller. Men vi behöver inte, nej, vi behöver inte gå in på det. Men,
nej.
Men där finns mycket tankar kring det där.
Det kan vara jätteskönt faktiskt att veta vart man befinner sig och vart man vill vara, vart man är på väg kanske med sin ekonomi.
Ja, ja precis. Att säga att liksom typfallet, man kanske inte alltid passar in på typfallet att man är liksom man 42 år har 60 000 kronor. Liksom.
Nej, man kan också vara man 42 år och inte ha någonting alls. Liksom, och tänka så, okej, men nu så vill jag göra något annat.
Ja.
Jag vill komma till någon annan liksom platå.
Ja, men exakt. Mm. Exakt. Bra, så att det var väl lite uppsättningen inför avsnittet. Och sen precis som vanligt så ville jag passa på att liksom tipsa, var länge sedan vi tipsade om vår Rika Tillsammans community på Patreon. Där har vi liksom extra avsnitt. Vi fokuserade under hösten på alternativa investeringar som komplement till sitt sparande indexfonder. Lite så här vi pratar om hur fuskar man på marknaden. Alltså hur utnyttjar man marknadsineffektiviteter. Vi har föreläsningar varje månad som inte kommer upp på bloggen. Och vi kommer faktiskt, några av oss, försöka göra, om det går, göra en resa till Berkshire Hathaway i USA i maj.
Ja, så att, Buffetts
årsstämma
är det.
Precis. Så att där händer liksom så att det är lite community, lite, ja men väldigt, väldigt roligt. Och det är inte bara för nördar, liksom forumet.
Nej, bra har att du säger det, för det kan kännas lite som att man kanske måste kunna så mycket.
Nej. Utan tänk på också så här, vi som kan mycket, vi gillar att hjälpa till. Så att man kan liksom nybörja mer välkomna. Bra, då tänker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. Och det första som jag tänkte att vi behöver prata om, som ligger lite till grund, är att vi pratar ju mycket om index. Och index kan man då säga är en, vad ska man säga, en påse med ett antal värdepapper. Oftast då aktieandelar i företag. Så till exempel om vi pratar svenskt index så brukar vi ofta prata Stockholmsbörsen. Och då är det, till exempel när jag pratar om Stockholmsbörsen, då är det liksom ett index som heter 6RX. Som inkluderar alla bolagen, alltså typ 400, mellan 300 och 400 bolag på Stockholmsbörsen. Sen finns det ett index som heter MSCI World, som då inkluderar liksom alla bolag, liksom, eller ska modellera alla bolag i alla branscher i hela världen. Problemet är att detta indexet MSCI World togs fram på typ liksom för många år sedan, och då innehåller det mer eller mindre bara västvärlden. Och detta är relevant då för att vi kommer att prata om när, hur gick 2021, så kommer vi prata om hur gick Stockholmsbörsen, hur gick då MSCI World, och sen kommer vi också prata om något då som heter MSCI ACVI, som heter MSCI All Country World Index. För att MSCI World, som då ska vara hela världen, det exkluderar tillväxtmarknader. Så det exkluderar Kina, det exkluderar Korea, det exkluderar Taiwan, det exkluderar Indien som är liksom snart världens mest befolkningsrika land. Och här på nu, för dig som tittar på YouTube, du kan se den här liksom världskartan. Hur är fördelningen av olika länder? Och för dig som bara lyssnar, det går bra att bara lyssna vidare, eller så kan du titta på bildspelet som finns också som en länk i anslutning till det. Så att jag anser, liksom, forskningen säger ju väldigt tydligt, och vår investeringsfilosofi är så här, investera i alla bolag i hela världen, i alla branscher och i alla storlekar, så billigt, så långsiktigt och så regelbundet som möjligt. Och då är det liksom då viktigt att jämföra, liksom så här, vad är det vi tittar på när vi jämför utveckling? Okej? Okay? Make sense?
Absolut.
Bra. Och jag anser ju bredare desto bättre. Så jag tycker ju det mest relevanta när vi investerar, så försöker vi investera så brett som möjligt. Och då är det också värt att komma ihåg att Sverige, alltså den totala Stockholmsbörsen, står för ungefär 1% av det totala börsvärdet. USA står för ungefär 50%. Så investerar man 100 kronor i en sån här MSCI World eller ACVI, så kommer du få ungefär 50 kronor i USA, 1 krona i Sverige, 7 kronor i Japan, 5 kronor i Storbritannien. Alltså fördelat på hur stora börserna är. Så om vi tittar på det, hur det gick förra, så var det ett bra börsår där MSCI World, alltså då det här världen exklusive tillväxtmarknader, gjorde ungefär 35%. Hela världen inklusive tillväxtmarknader gjorde ungefär 31%.
Mm.
Tittar vi på Stockholmsbörsen så gjorde den 39%, vilket är ju liksom fantastiskt bra. Detta, varför vi lägger fokus på det här med tillväxtmarknader, exklusive tillväxtmarknader, är för att våra portföljer och Lysa inkluderar tillväxtmarknader. Och om vi tittar på att till exempel Sverige gick 39%, så gick tillväxtmarknaderna bara 7%. Så att tillväxtmarknaderna förra året var ett sänke.
Ja, jag förstår.
Att investerade man liksom i tillväxtmarknader förra året, så fick man sämre än om man hade exkluderat dem och bara lagt allt i Västeuropa och USA.
Ja, det är lite trist ändå. För man tänker ju att tillväxtmarknader, då ska det liksom ge en extra svung. Liksom.
Exakt. Men okay. förra året så var det ju då till exempel tvärtom. Då bidrog
det till... 2020 var det tvärtom.
Ja, precis. Mm. Så att det är liksom här viktigt att veta. Så att, men det man kan komma ihåg, alla länder inklusive tillväxtmarknader 31%, världen exklusive tillväxtmarknader 35%, Sverige 39%.
Ja, och det kan man egentligen kanske inte förklara.
Vadå förklara?
Man kanske kan förklara med att det är ju det hände i Kina, eller jag vet inte.
Nej, men vi
ibland går det ju inte att förklara sådana siffror.
Nej, men alltså det är väl alltså så här, börsen har varit på bra humör. Det har varit ett fantastiskt börsår. Sen att försöka bryta ner det är ju alltid liksom klurigt. Techbolagen har ju haft en jättestor tillväxt som har drivit upp USA. Mm. Många bolag liksom i att vi har haft en hög efterfrågan. Vi har sett prishöjningar. Alltså det beror på massor av olika faktorer. Så att jag tänker ju liksom att detta har inte tänkt så mycket vara ett makroavsnitt, utan för att grejen är, alltså du vet, man har, det finns ju undersökningar där man tittat på tvärtom krascher och så har man försökt förklara kraschen.
Mm.
Och även i efterhand, när man har liksom haft alla svar, så har man inte kunnat förklara krascherna. Och kan man inte förklara krascherna, då kan man inte förklara uppgångarna heller. Liksom, utan
Det var exakt det jag tänkte.
Ja.
Nej.
Så, sen kan man ju liksom alltid ha teser, men det är svårt. Ja. Utan det jag tänker är mer liksom titta på konkreta fakta. Och tittar vi på 2021, så kommer det kvala in som liksom ett fantastiskt börsår. Alltså plus 30%. Det betyder liksom, hade du 100 kronor i januari, så hade du 130 kronor 31 december. Vid snabb överblick, om vi gör jämförelse med svenska börsen, så är det bästa börsåret på över 10 år. Så att det är bästa börsåret sedan 2009. Så att jag tror att 2009 gick vi plus 50%. Men sen
50% till och med.
Ja, 56%.
Och det var direkt efter den här, vad ska man säga, kraschen.
Finanskraschen, absolut. Ja. Ja. Så att vi hade ju liksom en stor nedgång för alltså jag blandade ihop det. Nej, inte förra året, förra året.
2020, du får nästan säga årtalen.
Ja, men precis. Mm. Men och liksom tittar man på vår strategi, brukar ju vara så här, skit i försöka hitta nålen i höstacken, köp höstacken.
Mm.
Alltså att investera i allt. Och investerade man tråkigt, alltså på det här sättet förra året, att man köpte allt, så gick det ju jättebra. Och det tänker jag liksom så här värt att komma ihåg. Och tittar man på Stockholmsbörsen, så finns det en tumregel som säger så här, Stockholmsbörsen brukar ge mer avkastning till mer risk jämfört med den globala börsen. Det hände ju förra året också, att världen gick upp med ungefär 30%, Stockholmsbörsen gick upp med ungefär 40%, alltså 39%. Så att liksom många av de här generella antagandena som vi har pratat om i alla år stämde för 2021. Tittar man liksom på det här att försöka hitta nålen i höstacken istället för att köpa höstacken, så är det fortfarande jättesvårt. Tittar vi på Stockholmsbörsen, så består den av 407 bolag, aktier. Av dessa, trots att Stockholmsbörsen som helhet gick upp 39%, så gick 209 av de här 407 bolagen back. Mm. Så att mer än hälften av bolagen på Stockholmsbörsen gick back, trots att vi hade ett fantastiskt börsår. Så det visar ju det här att det är ju ett antal få bolag som drar upp hela liksom svenska börsen. Jag tror att det var ett Hexatronic var förra årets bästa bolag, gick upp 500%. Mm. Så att det är väldigt, så det är därför jag gillar ju det här som att köpa allt, för då får du med vinnarna. Ja, du får med förlorarna också, men vinnarna drar upp det mer än vad förlorarna drar ner det. Och det är ju jätte, liksom om vi tittar på så här, var 2021 ett extremt börsår? Så skulle jag säga nej. Alltså förr i tiden så fick jag ju frågan av journalister så här, hur kommer 2022 gå? Nu får jag inte den frågan, för jag svarade skittråkigt. För jag brukar säga så här, ja men med 95% sannolikhet så kommer det gå 7% plus minus 40. Det vill säga att vi kommer hamna i ett intervall mellan minus 33 och plus 47. Mm. Det är där Stockholmsbörsen ska hamna med 95% sannolikhet. Och den hamnade där, den hamnade på 39%, så den hamnade i det här intervallet. Precis. Så att även om jag skulle säga 2021 var ett jättebra börsår, så var det var liksom inte så här, wow, detta har vi aldrig sett förut. Nej. Eller liksom så här. Tittar vi på amerikanska börsen så hade den, tror jag, 30 rekord. Att den slog 30 nya all time high rekord. Så att det är också en sån här klassik, man är rädd för att ja, men nu är börsen som högst, nu kan jag inte köpa för nu är tåget kört. Så bara nej, fast i genomsnitt så brukar ett rekord följas av en massa nya rekord. Så att ja, inte något extremt år. Det som man väl kan säga är intressant var att förra året hade ingen korrektion. Att de flesta år, vi kommer prata lite om det, har ofta en korrektion på ungefär 10% inom året.
Kan du inte bara säga vad korrektion är? Det när det har,
att det backar. Liksom, alltså en nedgång på 10%.
Så korrektion är alltid nedgång?
Ja, eller? Ja. Mm. Precis. Okay. Så att man till exempel, ja, men säger att börsen går upp liksom 20 procentenheter, sen backar den 10 procentenheter, och sen går den kanske upp 14 procentenheter. Så att börsen går ju inte bara liksom upp, utan går upp, ner, upp, ner, upp, ner. Mm. Och då brukar man ha, liksom, de senaste, tror jag, 50 år eller 40 år, så har vi nästan haft en minus 10 någon gång under året, alla år. Men det hände inte förra året, utan det var så här. Jag tror att största månads tillbakagången var typ 6%. Mm. Eller något. Så att det har varit, alltså det har varit väldigt gemytligt år att investera 2021. Liksom på det att det gick upp för det mesta. Du sitter och småler lite.
Ja. Nej, jag bara tänker på det att man värderar liksom inte det.
Nej.
Direkt. Så nej. Förrän, kanske i efterhand eller när det går ner och man säger så här, men det 2021 var ett bra år, men sen har det ju gått ner skitmycket. Förhoppningsvis så blir det inte så. Men förstår du, man värderar ju inte det när man är i det. Liksom.
Nej, nej, nej. Nej, men precis, precis. Mm. Och sen så blir det liksom lite repetition. För att jag tycker att detta är så viktigt att komma ihåg. Så att det jag har framför mig nu som jag visar, det är en graf för då Stockholmsbörsen på en 12 månaders sparhorisont. Det vill säga att man investerar pengarna 1 januari och har dem till 31 december. Vad har det då gått? Ja, men 2021 investerade du 100 kronor i Stockholmsbörsen. I januari så hade du 139 kronor i slutet av december, om du köpte höstacken. Mm. Och här också, jag brukar nu blir det lite nördigt, men jag tycker ju oftast att det är mer intressant att jämföra med fonder än jämföra med index. För att det är svårt att få ett index, men det är ganska enkelt att köpa en fond. Och när jag pratar om Stockholmsbörsen och man tänker, ja men hur gör jag för att köpa alla bolag på Stockholmsbörsen? Ja, men då finns det en fond som heter Plus Alla Bolag Sverige. Och den heter Plus Alla Bolag, just för att den ska innehålla. Sen har SEB också en fond som heter SEB Sverige Index. Så att då, det är hur man får den här avkastningen. Så det är inget teoretiskt vi pratar om. Men i alla fall, så denna grafen går från 1870 till 2000 och visar då alla år. Om du investerade i 100 kronor i januari, hur mycket hade du haft då i slutet av året? Och jag vet inte, Karo, om du vill, vad är din, för den som inte ser grafen, hur skulle du beskriva den?
Nej, men det är en massa små staplar som sticker både upp och ner, främst upp.
Ja.
Och det finns ingen korrelation mellan någon av Nej. Staplarna känns
så. Nej. Nej, utan så här, jag tror 99, investerade du 100 kronor i januari 99 så hade du 170 kronor i december 99.
Men får vi säga att en stapel är ett år?
Ett år, ja.
Hur det har gått på börsen?
Ja, men precis. Mm. Och vad man kan säga så här, ja, vi har ju fler staplar som går upp, men vi har en del staplar som går ner. Alltså börsen 2008 till exempel gjorde minus 40%. Så att börsen, även om vi pratar om, och vi kommer prata om i detta avsnitt också, att börsen gör i genomsnitt 7% per år, så är det inte att varje år blir 7%. Utan förra året blev ju 39%. Året innan 2020 blev ju då 14%. Året dessförinnan blev ju typ 25 eller 30% också. Så att jag brukar säga så här att när man tittar på den svenska börsen, så har den de senaste åren varit väldigt, väldigt bra. Och jag tycker inte att man ska liksom säga att den kommer gå så bra de kommande 10 åren som den har gått de senaste 10 åren. För tittar man på snittet till exempel, eller medianavkastningen för ett enskilt år sedan 1870 på den svenska börsen, har legat på nästan 10%, 9,9%. Men om vi tar bara de senaste 10 åren, så är det ju 14,8%, nästan 15%. Och då kan man ju tycka så här, men spelar det någon stor roll, 10 eller 15%? Ja, där finns ju en så här klassisk tumregel som säger så här, att dela 72 med procenten så får du åren då pengarna dubblas.
Mm.
Och tar du 72 delat på 10, ja, då dubblas pengarna vart sjunde år. Tar du 72 delat med 15, så är det ungefär 5 år. Då dubblas pengarna vart 5 år. Så att det är jättestor skillnad, särskilt om man drar ut det. Så att, så här, återigen en slutsats. Vi har haft en 10-årsperiod som har varit fantastisk. Vi hade ett jättebra 2021. Jag tror att det är svårt att utgå från att detta kommer fortsätta liksom så. Så att jag brukar säga att en tumregel att tänka här historiskt, det ligger på ungefär 8%.
Men vad menar du då med att du tänker att det kommer jämna ut sig under kanske de kommande åren?
Ja, men,
så att det liksom inte går lika bra?
Ja, men jag tänker som jag var lite inne på, att även om vi säger att börsen i genomsnitt gör 7-8% per år, så kommer den inte göra 7-8% varje år. Så bara att, ja, men 2022 blir 7%, 2023 blir 7-8%, utan det kommer slå. Och här har jag gjort en visualisering där jag tagit alla år mellan 1980 och 2021. Och sen har jag liksom då staplat åren beroende på vilket intervall har de hamnat i. Och då ser vi att där är till exempel nästan 15 år där avkastningen har varit mer än 30%. Men vi har också haft 3 år där avkastningen har varit mindre än minus 30%. Så att liksom börsen slår. Så det är alltid viktigt att skilja på den här liksom genomsnittsavkastningen över en 10-årsperiod som är kanske 7-9%. Eller att jämföra med hur det enskilda året blir. Och att det är viktigt liksom att komma ihåg det. Så att man inte tänker att, ja, men nu gör börsen 7% varje år. Nej, det kommer vara en extrem avkastning. Och som sagt, 2021 kvalade ju in högt på den här stapeln med 39% avkastning på Stockholmsbörsen. Bra. Men, och så att lite vad jag... Så här, vad jag känner mig är liksom att jag tycker att det är viktigt att när vi har haft en sån här bra börsår, påminna om, vara lite party pooper, skapa lite dålig stämning. Att nej, men vet, vi har ju haft perioder då börsen har gått ganska mycket ner. Och då har jag illustrerat detta med något som kallas för drawdowns. Att man tittar i, så här, vad är den maximala nedgången under en period? Är du med? Och tittar vi till exempel här 2001, ja, då hade vi en nedgång liksom med över 50%.
Mm.
Så att det är viktigt att komma ihåg nu när vi har gjort 30% upp på våra portföljer, att komma ihåg, okej, det var ett jättebra år, vi är glada för det, men vi slår inte på stora trumman för att vi vet att det kan komma en nedgång på minus 50%. Det tillhör också spelet. Och den här oron, osäkerheten, det är den vi får betalt för som investerare. Och det är därför jag liksom, om vi tittar bara de senaste, tror jag, mellan 1971 och 2021, alltså de senaste 50 åren, då har vi haft liksom nedgångar i början av 90-talet på minus 30%, 2001, alltså IT-bubblan, på över 50% nedgång. 2008 hade vi nedgång på 40%. Så, och sen är det ju det här att sen 2011 har vi typ inte haft någon nedgång på mer än 10%.
Mm. Så att det är liksom, en rätt lång period.
Det är en rätt lång, vi har haft liksom fina börsår, men liksom, vi har haft fint väder, men det kan komma en storm också. Och inte som att man ska göra något annorlunda med portföljen, för det har vi också pratat om i tidigare avsnitt. Har du en bra båt, låt båten segla eller sitt still i båten. Men så att man är mentalt förberedd på det. Och här har jag då tittat, den här grafen är då drawdowns per år. Men man kan också att Avanza, Niklas Andersson, har gjort en graf som de publicerade som var drawdowns intra-year. Alltså man tittade på hur mycket kan börsen falla inom ett år. Men för nu, om vi tittar på helårsbasis, ja, då har vi ju liksom att till exempel, ja, men börsen slutar på plus, men det har kommit en nedgång på 20%. Så nu tittar vi på intraår. Och då hade vi till exempel, om vi tar 2020, en nedgång på minus, tror jag, 30-35% inom året. Sen var ju liksom 12 månader senare var ju den nedgången upphämtad. Men det är liksom värt att komma ihåg att vi har de här nedgångarna.
Mm.
Vad tänker du? Du ser, är jag tråkig?
Nej, jag tänker att jag nog inte förstår det här intraår. Ibland måste jag bara titta lite längre på det och liksom.
Ja. Nej, men jag tänker så här, okej, men säg att januari, du har liksom hela januari går uppåt. Varje vecka går uppåt.
Yeah.
Och så ligger du på, säg, plus 50%, för det ska vara enkelt att räkna. Sen går februari, minskar liksom med 10 procentenheter. Mars minskar med 10 procentenheter. Är du med? Då har du 20% drawdown.
Ja.
Ja, så från toppen ner till, liksom, den har minskat med 20%. Sen kan du i april, maj också gå upp igen så att du ligger på 60%-enheter. Är du med? Men drawdownet inom det året har varit 20%.
Mm. Ja, okay.
Är du med? Så investerade du första, februari och tar ut pengarna 1 maj, där att du bara var med om nedgången, då har du förlorat 20% av ditt kapital. Men hade du investerat 1 januari, då hade du först gått upp till liksom 50, sen hade du tappat 10, sen hade du varit tillbaka till 60. Så att drawdown visar alltså hur stor är den maximala nedgången inom ett år eller inom liksom en period. Och i det förra exemplet, när jag sa minus 50%, då jämförde jag år på år en basis. Nu jämför vi inom, isolerat inom ett år. Att vi säger ingenting vad året slutade på.
Nej,
utan vi säger bara så här, vad har nedgången varit inom året?
Men varför vill vi veta det?
Varför vill vi veta? För att komma ihåg att även ett år när vi gick plus 39 och när vi har haft de här 10 åren av uppgång, att komma ihåg, det kommer komma nedgångar. Vi vet inte när de kommer komma, men att det är liksom värt att ha höjd för att inte tänka att ja, men börsen går bara upp.
Mm.
Så att jag är lite partypooper att jag pratar om det som inte är så kul. Men jag upplever att det ger mer värde att prata om det som inte är så kul än bara säga, åh, det var fantastiskt, titta hur bra liksom Evolution gick, eller kolla hur bra det går. Och sen finns det liksom mer grafer på bloggen och i forumet, för man kan titta, okej, hur gick, till exempel den här grafen visar amerikanska börsen, hur slutade året, men vad var den maximala nedgången? Och då ser vi till exempel att 2021 slutade på plus 27, men vi var som lägst ner minus 5. Tittade vi på 2020, då slutade helåret på 16% plus. Är du med? Att liksom investerade vi 100 kronor i januari, så i december hade de varit värda 116. Men någon gång under året var de värda lite slarvigt 66 kronor.
Mm.
Är du med? Så att återigen, viktigt att komma ihåg. Och varför jag tjatar om det här är för att jag vill komma fram till poängen att tiden är fortfarande den bästa liksom vännen vi har. Att om vi följer då forskningen och säger så här, vi köper höstacken, vi köper alla bolag i hela världen, i alla branscher, i alla sektorer, i alla storlekar, liksom, så kommer tiden vara liksom vår viktigaste faktor, för att den kommer, som jag kommer visa här, den kommer jämna ut avkastningen, så att avkastningen kommer hamna runt de här 7-8%, och den kommer också öka sannolikheten för att det går plus. Liksom. Problemet är att när vi pratar om spara långsiktigt är att det är väldigt klurigt. att de flesta, där kommer nu en rapport från Pensionsmyndigheten som bland annat kritiserade fondrobotar lite, och då kritiserar de det utifrån så här tidshorisont, att det är svårt att ta fram tidshorisont. Min tanke var så här, fast tidshorisont är ju inte specifikt för fondrobot, det är ju jättesvårt. Alltså det är ganska lätt för de flesta att säga så, okej, men de här utgifterna eller den här resan, det kommer jag ha inom de kommande 2 åren. Och sen kan man säga så här, ja men jag kommer gå i pension när jag är 65. Alltså så att vi har det extremt korta sparandet och vi har det extremt långa sparandet. Men det sparandet vi ofta pratar om kring börsen, det ligger ju någonstans mitt emellan. Kanske på 10 års sikt brukar jag prata, eller 5 års sikt. Men det är ju supersvårt att säga så här, men vad kommer du ha för utgifter om 5 år? Eller vad är du intresserad av att göra om 5 år? Hur kommer din livssituation se ut om 5 år? Så att i brist på annat så brukar ju tumregeln vi brukar prata om är så här att 0-2 år du behöver pengarna, sparkonto, inte börsen, för det kan gå jättemycket upp, det kan gå jättemycket ner. Och sen brukar vi säga därefter 10% då i aktieindexfonder, då är det de här köp allt, köp höstacken per år i sparhorisont. Make sense, eller? Och anledningen till då varför jag tjatar om det här med liksom lång tidshorisont, så detta är ungefär samma bild som vi hade innan, den svenska börsen mellan 1870 och 2021. Men istället för att titta på ett enskilt år så tittar vi på en 10-årsperiod. Ja. Så vi säger så att vi investerar inte på 12 månaders sikt, för att det är hugget som stucket. Det går lite mer upp än det går ner. Men om vi tittar att vi sparar en 10-årsperiod, ja, då har vi i princip liksom positiv avkastning på alla 10-årsperioder sedan andra världskriget och framåt, alltså från 1939. Och då påstår jag, när folk säger så här, men investera på börsen i ett kasino eller spekulation, ja, på kort sikt, alltså på 1-2 år.
Ja, och det beror också på vad man investerar i.
Ja, men nu pratar vi bara om investera i höstacken. Ja, ja. Alltså att köpa allt, alla bolag.
Ja. Jag bara tänker, när man säger att det är spekulation, det är det ju inte i indexfonder.
Nej.
Specifikt liksom.
Jo, på 12 månaders sikt är det.
Ja, okej, på 12 månaders
sikt. För att vi hade ju grafen att det kan gå upp plus 39 som förra året. Mm. Men det kan ju också gå ner minus 30% som vi hade då intra-year. Eller som vi hade 2001, minus 50%. Även om jag hade höstacken och indexfonder under finanskrisen, så förlorade jag 40%. Eller om jag hade indexfonder under coronakraschen, ja, då förlorade jag också 30%. Så ja, alltså investera på kort sikt är riskabelt. Det är lite liksom spekulation. Men om jag lägger på år, om jag lägger på 10 år, så kommer jag liksom ha med stor sannolikhet gå plus. Och det kan illustreras i en annan graf som jag också tog fram. Att om du investerar på 12 månaders sikt, då har du ungefär 70% sannolikhet gå plus. Inte hur mycket du tjänar, bara att gå plus. Du förlorar inte pengar. Investerar du däremot på 5 års sikt, ja, då ökar sannolikheten från 77% till 90%. Investerar du i 10 år istället för 1 år, så ökar sannolikheten för att gå plus från 77% till 94%. Och sen händer det egentligen inte så mycket mer kring 94%. Sparar du till ett barn, alltså ett barnsbarn på 18 år, så är det också ungefär 94% sannolikhet att gå plus. Mm. Men om du sen tittar på ett pensionssparande, på ett sparande på 25 år, ja, då har du 99% sannolikhet att gå plus. Så att tiden är superviktig. Och frångår du höstacken, att du ska börja plocka nålar, ja, då är det ännu högre risk. För att då har du inte dessutom så här att, till exempel hade du lite oflyt 2021, att du valde liksom fel hälft av bolagen, ja, då gick du ordentligt back. Och jag kommer att prata också om det här, att till exempel den genomsnittliga avansianen, nu är det en jämförelse som halta, underpresterade ju mot index.
Ja.
Så att det är därför jag lite repeterar de här sakerna. Och tittar man också på spannet, vad ska man säga, utfallsmängden, så på 1 års sikt, ja, men vi kan hamna som förra året plus 39. Så tittar vi tillbaka mellan 1870 och 2021, så har utfallsmängden på ett enskilt år varit mellan minus 39 till plus 70%. Så att liksom investerar du på 1 år, så kommer du hamna någonstans mellan minus 39 plus 70% avkastning. Investerar du däremot på en 5-årshorisont, då har den här utfallsmängden minskat till från minus 16 till plus 38. än med att vi har tagit bort extremerna. Investerar vi på 10 år, då är vi från minus 7 till plus 32. Och tittar vi på liksom ett riktigt långt pensionssparande, ja, då är spannet mellan minus 0,4 till plus 21.
Mm.
Så att tiden är asviktig. Så även om det har varit ett bra år, så är, vad jag säger egentligen kanske är så här. Lägg inte för mycket vikt vid att det gick plus 39. Utan liksom håll det långsiktiga sparandet i fokus. Fortsätt köpa höstacken. Inse att det kommer komma dåliga år. Och i de dåliga åren så gäller det att komma ihåg de här grejerna och de bra sakerna. Liksom att vi har haft bra år också. Känns det rimligt?
Mm.
Bra. Vad tar du med dig hittills?
Nej, men alltså jag brukar inte vara så... Jag brukar inte tycka att det är jobbigt med de här nedgångarna. För jag är ju alltid så här, men vi sparar ju på lång sikt ju.
Ja.
Så att... jag vet inte, jag blev ju inte så superbegeistrad av att det har gått upp.
Nej.
Och jag skulle inte heller blivit upprörd om det hade gått ner.
Nej.
Alltså för jag har ju inga pengar på kort sikt, någonstans liksom.
Ja, ja, skitbra. Och det där är så här, du som lyssnade så här, detta var inte inövat, det är asbra. Alltså det gäller att inte vara så känslomässigt engagerad i det.
Mm.
Det är ju det som är liksom poängen.
Att vara så här, jag har ju en fördel här. att jag är så ointresserad egentligen. Alltså jag vill ju bara, jag är klart att jag vill att pengarna ska liksom bli fler.
Ja.
Men jag tycker vi har hittat ett sätt som funkar över lång tid. Så varför ska jag in där då? Jag är ju inte inne och kollar på mitt Lysa-konto varje dag eller varje vecka eller ens varje månad.
Nej. Perfekt. Och det är skitbra. Och det är precis så som det ska vara. Alltså jag vet inte, detta är ju kanske lite nördigt. Men för mig blir det så här att varje år, så här i december, då har det tillkommit en ny datapunkt.
Mm.
Och då vill jag liksom, och då uppdaterar jag alla graferna. Så bara, titta, nu blir det ännu jämnare. Nu blir det ännu liksom så här, det passar in i mallen.
Mm.
Liksom.
Men tycker du inte att det är roligt när någonting liksom sticker ut lite? Eller när du, jag tänker inte då att det har gått ovanligt mycket upp eller ner, utan mer som att du får någon datapunkt som är så, men vänta, vad är det här?
Alltså, nej,
jag vet inte vad det skulle vara egentligen.
Ja, nej, jag ogillar ju överraskningar.
Ja.
Oavsett. Om jag hade fått välja så hade jag ju velat ha 8% varje år.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm.
Jag bara så här, du får inte mer än 8%, du får inte mindre än 8%. Jag bara, absolut, jag hade till och med kunnat tänka mig 6% eller 5%.
Mm.
Om jag hade vetat att jag får 5% så hade jag bara kunnat ta bort osäkerheten. Men så funkar det ju inte, utan som sagt, vi får ju osäkerheten och illamåendet i nedgång är ju det vi betalar för. Alltså,
men låt säga att det går ner då 50% 2022.
Ja.
Mår du
dåligt
då?
Vilket positivt avsnitt detta blev.
Nej, men mår du dåligt då?
Ja, jag hade mått lite dåligt då.
Men du vet ju att det går upp.
Ja, men det spelar
alltså,
ingen roll.
Alltså under en lång tidsperiod
Ja. Men vad garvar du?
Nej, jag bara tänker så. Vi sitter ju här och pratar om att det jämnar ut sig under en längre tidsperiod.
Men ta coronakraschen.
Det är nog för att du är så intresserad. Det är nog därför.
Ja, men ta under coronakraschen.
Yeah.
Bara nu har vi ju pengar mycket på Lysa och liksom lite på Nordnet och lite på Avanza och lite så här blandat. Men kom då när vi loggade in på Avanza-kontot och där står minus liksom 700 000.
Ja, 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 det var inte kul. Nej. Men kommer du ihåg att jag inte hetsade upp mig så mycket?
Ja, ja, jag vet. Ja, men du är ju ointresserad. De flesta av oss som lyssnar
jag
på
detta. Jag är inte ointresserad av att förlora 700 000. Det är jag inte.
Nej.
Men jag kan liksom inte hålla... Jag vet inte vad jag ska göra, utan jag tänker så här, ja, det finns inget att göra för mig här nu, utan det är bara att rida ut det här liksom.
Ja, 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 precis.
Så och därför så kunde jag, min puls gick inte upp så mycket.
Nej.
Det är klart, ja, jag tänkte på det sen, 700 000 minus, ja, det är inte roligt.
Och det var bara vansinne.
Ja, ja, visst. Men sen så gick jag inte in och kollade mer på det.
Nej, liksom. nej jag vet. Nej, och grejer. Men så här, du är ju lite clueless kring de grejerna. Och här i detta fallet...
På ett positivt sätt. Och jag känner att det är en seger för mig att vara clueless.
Ja, och det är det, ja, för det var dit jag var på väg. Att det är en framgångsfaktor.
Mm.
Liksom. Mm. Det är en framgångsfaktor att inte vara känslomässigt kopplad till sin portfölj.
Mm.
Ja, ja, absolut. Men om vi då pratar med mig som är känslomässigt kopplad till min portfölj eller till våra portföljer, så har jag då liksom, hur har våra modellportföljer idag gått? Och om vi då jämför, för här gäller det också när man jämför sina portföljer i span, så gäller det att jämföra äpplen med äpplen. För att det är så lätt, som vi också kommer prata om, att mixa upp det och jämföra fel. Men tittar vi då på exempel globala barnportföljen, det var ju en portfölj vi tog fram 2017 när jag skrev boken den här Gör ditt barn rikt, där av globala barnportföljen. Och namnet kommer från att den köper allt globalt, liksom, och det är en långsiktig portfölj. Och det är 80% aktier, 10% guld, 10% bankkonto. Och här ändå, om vi gör en lite orättvis jämförelse med Lysa, så globala barnportföljen gjorde 29%. Vilket är ju så här, med tanke på att den bara innehåller 80%, att ligga i närheten av...
Då, 80% aktier.
80% aktier, ju.
Ja.
Är du med? Så att det är ju som att du bara gasar 80% av vad du hade kunnat gasa. Mm. Men trots att du bara gasade 80% så kom du upp i 29%.
Är du med?
Ja. Ja. Och liksom den globala börsen inklusive tillväxtmarknaden, för vi har med tillväxtmarknader, kommer du ihåg, den gjorde 31%. Mm. Mm. Så trots att vi bara gasade 80% kom vi upp i nästan samma resultat.
Mm.
Så att jag är liksom superstolt över den portföljen, gjorde 29%. Om man hade då Lysa, 100% aktier, här skulle jag naturligtvis jämfört med 90% aktier, men ja, man kan räkna ner det. Så gick Lysa 100% aktier 30%. Så att Lysa köper ju allt, liksom köper ju också hela höstacken i, vad ska man säga, alla bolag i alla länder, inklusive tillväxtmarknaderna. Så att det är ju inte så konstigt att den gick som då till exempel SPP Aktiefond Global eller där MSCI ACVI-indexet. Så 30,3%. Så att hade du mycket aktier, så hamnade du runt 30%. Hamnade du runt 30% så skulle du vara supernöjd. Är du med?
Men visst, skulle man kunna säga att Lysa jämfört med globala barnportföljen, att det är lite mindre risk i Lysa, eller vad skulle
Nej,
du
tvärtom,
säga?
Nej, tvärtom skulle jag säga att det är mindre. Du har fått mindre risk och mer avkastning i globala barnportföljen än vad du fick på Lysa. Det är ju det som är slutsatsen.
Varför är det så? Det är ju 80% aktier i den.
Ja, men för att du hade guld och bankkonto.
Jag visste, det är guld också i den.
Ja.
Det avgör saken.
Ja, nu vet jag inte om det var guldet som avgjorde saken.
Nej.
För att det är lite olika konstruktion. Men det är intressant att med en lägre risk kan du få nästan samma avkastning. Liksom, beroende på hur du konstruerar din portfölj. Och nu har vi ju haft den här portföljen ett antal år. Och jag är liksom väldigt nöjd med den.
Mm.
Tittar man, något som var intressant var att om man hade Lysa hållbar, alltså att man hade fondroboten då Lysa och hade valt det hållbara alternativet framför det breda, då var det 34%.
Mm.
Så att det gick bättre. Sen är det ju återigen jättesvårt att säga vad det är, liksom någon anledning. Det kan vara liksom, ja, men hållbart har gått, det har varit mycket trend i det, etc. Nästa år kan det vara precis tvärtom. Tittar vi på nybörjarportföljen som då består av 50% aktier, 10% guld och 40% bankkonto, så gjorde den 17%. Så att detta är vår medel- eller balanserade portfölj. Tittar man på en Lysa-portfölj med 60% aktier, så gjorde den 17,3. Så vi har 17,03 versus 17,3. Så att återigen, portföljerna ligger väldigt nära. Och varför jag jämför med Lysa är för att alternativen, jag tycker alltid man ska jämföra med Lysa, som är då fondrobot, eftersom, och detta pratar vi mycket om i avsnitt 99 till exempel, är ju att det kan jag ju välja väldigt enkelt. Om jag kan välja någonting väldigt enkelt, då måste jag ju, om jag ska göra någonting själv, så måste jag få betalt för det.
Med att ja, för det jobbet du gör själv. Ja, för annars sätta kan ihop en egen portfölj.
Ja, annars kan jag ju ge det till någon annan.
Mm.
Är du med? Och här är ju mitt mål med våra portföljer är lite lägre risk, lite bättre liksom, avkastning. Men de är överlappat till över 90%. Så i det här fallet så påstår jag så att det är ingen vinst i att köra nybörjarportföljen eller Lysa. Är man nybörjare och lyssnar på detta så kör Lysa. Alltså det är same, same, same. Bra. Tittar man på det hållbara alternativet, 60-40 portfölj, så gjorde det 20%, vilket är ju superbra. Alltså återigen, tänk på att den förväntade avkastningen över en 10-årsperiod för en 50-50 portfölj som detta är då, alltså en balanserad portfölj, ligger på 4%. Så vi gjorde liksom 5 gånger årsgenomsnittet där. Och sen det som jag har skrivit lite om på forumet, Riket Sammansportföljen, som är vår specialportfölj. Den består av 25% aktier, 25% bankkonto, 25% extremt långa räntefonder och 25% guld. Mm. Det är en väldigt annorlunda portfölj. Jag brukar avråda från den. Poängen med den är att den ska alltid gå plus.
Så att ja, den det har den väl också gjort. Jag jämför då med hur det gick under coronan, var det 2020?
Ja, då backade den bara lite.
I april,
lite.
Liksom, ja. Det gick ner 30%.
Ja, men den gick upp plus på hela året.
Ja, men det gick...
Jo, på hela året gick
ja,
den plus.
Ja, men jag tänkte precis där i april.
Nej, den gick inte plus, den backade också.
Ja, liksom men för rätt liten då.
Rätt lite, och tittar man typ sen 1970 så är det bara typ 3-4 år den har gått back.
Mm.
Men det som är så sjukt med denna är att den gjorde 10,6% förra året. Men till extremt låg. Liksom, den svänger väldigt, väldigt lite.
Den och, har inte så mycket risk, menar du?
Nej, eller, nej, risken är ju väldigt... Alltså, där är ju bara 25% aktier.
Mm.
Och så att, ja, vi har ett helt avsnitt om Riket Sammansportföljen. Men den ska också göra ungefär 4% om året. Den gjorde 10. Så att det var väldigt, väldigt bra. Så att skulle man dra någon slutsats, jag vet att på forumet har vi haft mycket diskussion där vi jämfört, ja men varför har man, om man bara har typ Avanza Global eller Länsförsäkringar Global Index nära som är våra favoritfonder, de exkluderar ju Sverige mer eller mindre, de exkluderar tillväxtmarknaderna. Och att exkludera tillväxtmarknader förra året var en framgångsfaktor. Mm. Det fick du betalt för eftersom tillväxtmarknaden gjorde ju bara 6% när till exempel Västeuropa, eller vi gjorde liksom 30%. Globala småbolag verkar också ha gått dåligt, så att det blev man lite straffad för. Men att säga så här, nej men då exkluderar man dem. Nej, det är dumt, för att tidigare år har du ju fått en vinst för dem. Men detta är förklaringen att om man jämför till exempel Länsförsäkringen Global som har gjort 35% med Lysa som har gjort 30%, eller med SPP Aktiefond Global som har också gjort typ 30%, så beror detta på, har man inkluderat småbolag och tillväxtmarknader eller inte? Har man inkluderat tillväxtmarknader och småbolag så har man en sämre avkastning än om man skippade dem. Så ja, att det är differensen, så att det är viktigt att veta när man jämför. Bra. Så att sen skulle jag väl säga så här, att räntor är ju fortfarande klurigt, alltså räntefonder. Att vi i många fall, som vi har pratat om tidigare under 2021, bättre välja ett bankkonto med insättningsgaranti än att ha en räntefond. Vi har haft mycket önskemål också på forumet och på Patreon, bjuda in en räntefondsförvaltare, så att jag kommer försöka göra det under våren. Att verkligen prata om räntefonder. För att räntefonder är ju lite speciella, att om räntan går upp så går ju värdet på en räntefond ner. Och vice versa. Och nu har vi ju minusräntor. Så det är många som spekulerar i att räntor kan ju bara gå upp. Och går räntorna upp, då kommer ju värdet på räntefonderna gå ner. Och där har vi till och med Erik Strand som var med i förra avsnittet. Han har ju till och med skojat om att räntor i dagsläget är, man brukar prata om risk-free return. Men han pratar om return free risk. Alltså du tar trist bara risken och du backar. Bryter man ner också, som jag har gjort på forumet, att bryter man ner Lysa portföljerna i sina komponenter, så gick Lysa räntor bred gick back med 0,2%. Medan Lysa räntor hållbar gick plus 1%. Så att räntor, klurigt. Bättre som sagt bankkonto med insättningsgaranti. Och en annan analys man kan göra också av 2021 var ett sånt som har gått bra, till exempel under 2020 hade det knökigt under 2021. Så det visar ju där svårigheten. Till exempel 2020 var det ju väldigt poppis med de här Swedbank Robur, ny teknik, TIN ny teknik, alltså den typen av fonder. TIN ny teknik med Carl Anfeldt och Expansion, jätteduktiga förvaltare, sjukt knökigt år. Slutade på plus 6% när liksom Stockholmsbörsen gjorde 39%. Alltså det är 30 procentenheters underprestation. Jättemånga som hade de fonderna, de har flera miljarder inflöde. Sen kan man väl säga så här att ja, men 2020 så gjorde de plus 69% när Stockholmsbörsen gjorde 14. Så då har man ju fortfarande en del av den vinsten om man investerade hela 2020 och hela 2021. Så nettot är fortfarande att man ligger plus.
Yeah.
Men det visar ju svårigheten att jaga, alltså chasing performance, alltså att jaga det som har gått bra. För att det som kan ha gått liksom 70% plus mot index 14 2020 underpresterade med 30, liksom med 33 procentenheter från 39 mot 6% under 2021. Så det är därför att återigen, där valde man ju en nål. Man sa så här, ja, en ganska stor nål, för vi köper liksom svenska teknikbolag.
Yeah.
Men det är fortfarande bättre att köpa höstacken, att investera. Då måste jag också säga så här, tack till Jonas på Opti som använder metaforen köpa höstacken. Man ska ge cred till äras den som äras bör. Bra. Vad tänker du? Make sense? Än så länge?
Ja. Yeah. Men jag blir också så lite frågande kring det här med räntefonder som vi har i alla portföljerna.
Mm. Ja, vi har bankkonto i modellportföljerna.
Bankkonto i modell.
Ja.
Okej, där är det inga räntor.
Nej. Förra året så sa vi det som ett alternativ, att ha en rätt stor andel på bankkonto. Och då ska det också vara så här att vi har modellportföljerna är ju lite sämre, för att där är det ju så att jag vill ha tydlig historik, transparent historik. Så därför har vi dem på Shareville. Mm. Och Shareville kan man inte koppla till ett bankkonto, till exempel på Lunar, som ger 1% ränta med insättningsgaranti. Så vi borde egentligen, till exempel på nybörjarportföljen, borde egentligen ha ytterligare 0,4% avkastning för om man hade haft pengarna på ett sådant bankkonto. Så att, men här är det så att ja, men jag tar den risken, att till och med kostnaden med att ha det på att ISK inte får någon avkastning, betala extra skatt för att ha transparensen mot er som liksom lyssnar och tittar. Så, något mer du tänker, eller något som du tänker att man kanske ligger och frågar sig om man har lyssnat så här långt?
Om man ligger och frågar sig på natt.
Ja,
nej.
Ja.
Nej, vi kan gå vidare för min del.
Ja. Mm. Så att, då är också så här frågan, så vad kan man förvänta sig för framtiden? Återigen så finns det ju massor av studier som visar så här, gick igenom 17 000 förutsägelser, visade sig att de flesta av majoritet hade mer fel än vad de hade rätt. Vi har en hel artikel som vi brukar säga så här, att du får mer rätt att singla slant än om du lyssnar på en expert. Så att jättesvårt att säga. Så jag brukar tänka att korrekt svar är att börsen kommer gå 7% plus minus 40, alltså någonstans mellan minus 33 och plus 47 med 95% sannolikhet. Så att vi kan fortfarande ha extrema år som hamnar utanför det intervallet, men liksom lever vi tills vi är 100 så kommer det bara inträffa typ fem gånger. Så att jag brukar liksom tänka att om man då har höstacken aktier, inte enskilda aktier utan alla aktier enligt de här principerna vi pratat, så kan man väl räkna ungefär 7% i genomsnitt. Har man räntor så ska väl de över liksom en 10-års sparhorisont till ungefär 1% per år. Så att då kan man ju räkna att om du har en sån här balanserad portfölj som är 50% aktier och 50% räntor, så ska ju den ge ungefär 4%. Alltså då är det framräknat 7 genom 2 och 1 genom 2. Då blir det 3,5 plus 0,5. Så ungefär 4%. Och detta är ju liksom till exempel någonting apropå det här riktsammansramverket. Någonstans där vi såg att det inte fungerade var man hade väldigt mycket pengar. Och då brukar jag säga att tumregeln, om man har väldigt mycket pengar, om man är till exempel i stay rich-fasen, att man har de pengarna man behöver, så brukar jag säga att ta mellan kanske 2 till 5 års utgifter på ett bankkonto, vanligt insättningsgaranti, och sen kanske ha 25 års utgifter på en sån här 50-50-portfölj. Och då kommer man vara liksom fire, då kommer du kunna leva på avkastningen eller värdeökningen på den här balanserade portföljen, och du är inte superberoende av att börsen går jättebra eller jättedåligt. Liksom. Bra. Och sen ska vi då säga en brasklapp återigen för att skapa dålig stämning. Vill man må riktigt dåligt kring hur börsen kommer gå framgent, så finns det ju något som heter Husman Funds, alltså en amerikansk fond som heter Husman, H-U-S-S-M-A-N. Det finns lite länkar på forumet. Där är en som heter John Husman, och han skriver ju liksom alltid så här, okej, baserat på värderingar och sånt här i förhållande till historiskt, hur ska börsen gå de kommande åren? Och då säger han, och detta är liksom matten och sånt är ju inte svår att, eller är svår att argumentera mot, så ska jag säga. Och då säger han först på, eftersom vi har haft 10 års hög uppgång, så vad man gör är att om börsen ska göra 7% i genomsnitt, liksom för att det bygger på liksom tillväxten i ekonomin, människors produktivitetsökning etc. Så betyder det ju att vi har tagit avkastning från framtiden och flyttat den till idag. Så för att om vi har haft något som ska vara plus 39 och sen det ska bli 7% i snitt, så måste det komma negativa år.
Ja, detta har ju, jag har tänkt det hela avsnittet.
Men precis, men du tänkt så här, jag låter
Jan
säga det.
Nej, men jag vill inte
det.
Säga det. Men du har ju i princip sagt det redan nu.
Ja.
Förtäckt lite grann.
Ja.
Ja.
Så att han förutspår ju till exempel att den förväntade avkastningen över den kommande 10-årsperioden bör ju vara typ 0. Mm. Alltså att vi kan till och med gå in i sånt här last decade. De kommande åren.
Men alltså, varför har man sådana namn på? Alltså jag förstår att man har det, men det är också så lite deprimerande namn. På, låt oss säga en 10-årsperiod när det inte går upp nästan alls.
Ja.
Att det är ett lost decade.
Ja.
Jag vet, det är för att jag tycker att...
Men det är vi människor.
Jag tänker så, det är långsiktigt, så är, ja, det behövde hända.
Ja.
Argumentera inte med verkligheten. Ja. Liksom.
Nej, men grejen är så. Jag tror att det handlar om att vi människor gillar att sätta etiketter. Alltså så vill vi liksom...
Ja, och det är jag helt okej med, men det är en trist etikett.
Jaja.
Varför kan man inte säga att det är en sån här, vad ska man säga, återställningsdecennium? Eller,
jo, men det kallar det också The Great Reset. Är det ju många som pratar
precis,
om att...
Ja.
Men jag tycker inte The Great Reset låter bättre än
det låter decade. Bättre än The Lost Decade.
Ja, eller The Everything Bubble är det ju vissa som pratar om också. Så att återigen, jag gör ingen förutspåelse här att vi kommer ha negativa börser. 2022 kan absolut hamna superbra också. Men att återigen, att försöka som du var lite känslomässigt frikopplad från det, vara medveten och ta höjd för det. Om det har liksom varit ett bra år, liksom, ja, men, liksom minska risken, ta hem en del av vinsten. Vi kommer prata lite om tips.
Ja, men bra att du säger det. Bra att du säger det.
Liksom kring det där. Och att veta att det finns människor som har en annan åsikt. Liksom. Och jag tror inte John Husman har rätt. Alltså han har ju haft fel de senaste 10 åren. Alltså han skriver varje månad.
Jag
skriver
att snart har jag rätt.
Yeah.
Det ökar sannolikheten för varje gott år att jag har rätt.
Sannolikheten för att vi kommer närma en börskrasch ökar absolut för varje år. Men sen ska man vara lite taskig mot sådana som honom, så kan man säga att även en klocka som är sönder har ju rätt två gånger, går ju rätt 2 gånger om dagen. Så att, men det går ju inte att bygga en strategi på det heller, utan jag tror att man behöver ha en strategi som, ja men jag har en båt och denna båten, den kan segla när det är bra väder, men den kan segla när det är dåligt väder också, så att man inte bara har en bra båt, så här, vet, i bästa fall om liksom där ligger palmblad på vägen och änglarna sjunger Hosianna och liksom så här, då funkar min strategi.
Nej. Precis, jag vill inte själv vara rädslodriven.
Nej.
Så det är klart man kan ta hem en del av vinsten och så och tänka att det kan komma lite sämre tider. Men man kan också bara skita i det, va? Och bara gå vidare i livet med... Alltså bara låta det gå liksom,
ja, alltså,
i sin fondrobot.
Ja, men jag skulle säga så här. Alltså så här, om jag ska sammanfatta. Har du en bra båt, det vill säga att du har någon av våra modellportföljer, du har Lyse eller du har Opti eller du har en global indexfond. Alla de är bra båtar. Jag kan inte ens säga vilken av de båtarna som är bäst. Alla de båtarna är bra, för du har köpt höstacken på något sätt.
Mm.
Okej. Okay. Låt den segla. Sen säger jag så här, kontrollera att du har buffert. Alltså det vill säga, kontrollera att båten är i bra skick, att du kan lämna båten om det skulle behövas ett tag och låta den driva liksom. Nu känner jag att metaforen är på väg att spara ut. Men att du har en buffert, alltså att du klarar, så att när vår portfölj, till exempel på Avanza portfölj, var back 700 000, så var det ju inte som att vi inte hade mat på bordet.
Nej, vi hade ju
fortfarande vår buffert, vi hade vår ekonomi.
Det är också därför som jag kunde vara frikopplad.
Ja. Exakt, så att det är liksom viktigt. Sen tycker jag så här, när vi har haft bra börsår, liksom så här, det är ju, alltså, jag minns inte så här, Caroline, vad var avkastningen, utvecklingen 2017? Ingen aning. Är ni med? Däremot, om jag skulle säga så här, Caroline, kommer du ihåg när vi var i Thailand? Är ni med? Det minns vi. Så därför brukar jag säga så här, men fira, gör någonting som du kommer minnas om 10 år. Ta ut en del, alltså säg nu att till exempel du gjorde plus 30% om du hade det, eller plus 20%. Ta ut, beroende på hur stor din portfölj är, några procent av den där vinsten och omvandla den till energi. Det vill säga, omvandla den till ett minne. Omvandla den till att gå på en middag eller gå på bio eller göra en resa till Thailand eller gör någonting. En av de grejerna som jag tar med mig i 2022 är så att jag kommer använda en del av våra vinstpengar för att åka på den här, om vi får till den här resan till USA, till Berkshire Hathaway. Att det är så jag alltid tänkt att fan, jag har liksom min investerarkarriär här i 20 år överlappat med Warren Buffett, som är en av världens mest kända och bästa investerare. Det vore ju liksom tusan om man inte kunde liksom säga att jag var på hans stämma. Sen är det ju allt svårt med corona och omikron och allt det där.
Ja, men det är väl också en upplevelse, kan jag tänka mig.
Ja, framförallt.
Det handlar inte bara om att kunna säga att man har varit där, utan Nej. Det kommer nog vara rätt så mycket i kring. Liksom.
Ja, vi är på,
och du, man kommer få insikter och man kommer prata med andra som är med.
Ja, framförallt. Liksom. Framförallt så bara från Riketillsammans-community. Vi är ju ett gäng därifrån.
Ja.
Då är bara så här, fan vad ball att vi kommer vara liksom 10-15 pers som åker på denna stämman liksom tillsammans.
Ja.
Det är någonting som man kommer minnas, eller jag kommer minnas för resten av, oavsett hur det blir. Liksom. Sen är det ju en massa risker med det där återigen. Corona och gubben är ju 90. Massa sånt. Men skitsamma, poängen var, ta ut en del av vinsten och fira. Och jag brukar säga så här, har du gjort en vinst? Ja, men ta ut 10-20% av vinsten. Inte 10-20% enhet av din portfölj, alltså 10-20 av vinsten. Och sen beroende på hur mycket det är absolut belopp, ja, men anpassa firandet. Sen kan man ju dessutom ha vissa firanden, behöver ju inte ens kosta något, alltså så att man kan ju liksom hitta på något, men fira liksom så här, fira liksom, omvandla så att du får ut någonting av detta brukar jag säga, till exempel när min bror spelade poker, eller han spelar fortfarande poker, väldigt duktig, men när han hade sin första session så tjänar han ganska mycket pengar. Så men du vet, köp någonting. Du vet, så att du har något konkret från den här perioden du har spelat poker och tjänat pengar. Liksom, så att, för det kommer du minnas mycket, mycket mer.
Mm.
Sen tror jag, liksom, som vi har pratat om i ett av de här avsnitten, så här, måla din, tänk om ekonomi är penseln du målar ditt liv med. Att välja ett område, detta har inget med din portfölj att göra, utan detta är så här ekonomiskt nyårslöfte för 2022, så är det ju många som är så här, jag ska ta bättre hand om mig, jag ska spara mer, jag ska sänka mina utgifter. Så här kommer mitt förslag på ekonomiskt nyårslöfte för 2022. Välj ett område i din ekonomi där du har koll på utgifterna och ökar dem. Okej? Okay? Välj ett annat område i din ekonomi där du har koll på utgifterna och minskar dem.
Ja.
Så att både öka utgifterna i ett område och minska dem i ett annat. That's it. Liksom. Sen kan man ha massa andra, men det kommer vi också prata om där med ramverket. Alltså så här, vad är det som gör the big wins? Vad är det som fokuserar på det som gör mest skillnad? Men det där är ett enkelt, roligt liksom, nyårslöfte. Bra.
Men vi ska liksom alltid skärpa oss.
Ja, vi ska alltid. Och jag tycker det är så trist.
Det är trist. Ja.
Märks att vi är ganska samspelta. där.
Tur är väl det.
Ja, precis. Nej, så att det är ju jättekul. Och så där tänkte jag egentligen att vi skulle runda av, men jag har en liksom bonuskonversation.
Och, var det nu när du blev arg?
Ja, jag blev lite så här, ja men inte arg, men det är så här.
Nej, men upprörd sa du att du hade blivit. Nej, men, upprörd kring sianden kring 2022.
Ja, men kring jämförelser. Alltså, så här, det är ju alltid, för folk har alltid lite dåligt samvete här för sin ekonomi, och januari är alltid den fattigaste månaden, etc. Och då blir jag liksom så här, ja, det är ju alltid så dags, du vet, så här, när man så här blir bjuden till tv så här 20 januari, så bara, ja, nu är det 5 dagar kvar till lön, och detta är den fattigaste, vad gör man om pengarna tar slut? Och så är jag så här, ja, så den konversationen skulle vi haft för 2 månader sen, inte nu, liksom. Och sen så att jag upplever att det är mycket på ganska låg nivå, men det som jag stör mig på är jämförelser, där man tittar så här, jämför med, och jag älskar ju Avanza, jag har varit kund på Avanza sedan 96, de har ju den här funktionen så här, mitt Avanza-år. Och den är ju ganska kul, liksom så här, för de sammanfattar ens konto. Sen, och det, jag har tagit en skärmklipp, och en av de liksom viktigaste, de liksom vyerna de har, som folk liksom så här tar skärmklipp på, lägger ut på Twitter eller lägger ut på forumet, är ju så här, okej, hur gick det för dig? Hur gick det för svenska börsen? Hur gick det för amerikanska börsen? Och liksom, hur gick det för den genomsnittliga avansianen? Och på forumet så har vi en diskussion om det här, för jag startade en tråd förra året som var så här, den medianavansianen borde bara köpa höstacken och skita i hålla på med sitt sparande. Och det stämde ju, för att index förra året gjorde 14%, medianavkastningen för en Avanza-spar förra året var typ 12%. Men det som jag tycker är intressant här är att då jämför man då till exempel med Stockholmsbörsen OMXS30, som är då de 30 liksom mest omsatta bolagen. Och då blir det så här, okej, okay, så då har de jämfört 30 bolag av 400, om än de största. Men de har inte jämfört alla bolag, och nu vågar jag inte säga, nu blir jag osäker på om den dessutom innehåller utdelningar eller inte. Men jag tycker att det är mycket mer rimlig jämförelse jämfört med Stockholmsbörsen i form av SIXRX, alltså som är alla bolag, eller nästan alla bolag. Och den gjorde ju inte 29%, utan gjorde 39%. Så att det blir också väldigt så här skev jämförelse. Jämför du liksom någonting som har 10 procentenheter mer eller mindre. Sen är Avancianens snitt är ju också så här att det innehåller ju inte bara aktiefonder, utan det är sparkonton, räntefonder. Men du jämför med 100% aktier. Är du med? Så att det blir snett. Och samma sak, man jämför med Dow Jones USA istället för kanske jämför med globalfond eller så här. Så att det blir liksom snett. Och detta är ju till exempel, nu är Avanza ändå de bättre, alltså bland de bästa i klassen. Går du till en vanlig bank så får du ingen jämförelse alls, utan då får du så här, oh, du hade ett jättebra år 2021, din portfölj, ditt sparande så gick plus 20. Men då är ju den relevanta frågan att ställa så här, ja men i jämförelse med vad gick det bra eller dåligt? För att om jag kunde fått hela Stockholms, om jag bara köper höstacken Stockholmsbörsen, så gjorde ju den 39%. Och köpa höstacken Stockholmsbörsen, det är ju samma sak som att köpa fonden plus alla bolag Sverige eller SCB Sverige index. Okej? Okay? Vill jag köpa höstacken världen, ja, då kan jag ju köpa antingen då Lysa eller då Länsförsäkringar Global Index nära, eller SPP Aktiefond Global. Är du med? Så att när du då jämför din utveckling, jämför det inte med det indexet som du får by default av banken, för de kommer med stor sannolikhet ge dig ett index som kommer få dem att framstå bättre än vad de är. Är du med? Din genomsnittliga Avanza-span framstår ju mycket bättre om hen fick 20% och Stockholmsbörsen gick 20%. Är du med? Det är fortfarande dåligt, men det är bättre än att säga att genomsnittliga Avanza-span gick 20% och Stockholmsbörsen gjorde 39%. Är du med? Det är mycket bättre, liksom så här, om du jämför till exempel så här, ja men om du hade pengarna på ett bankkonto, då hade du fått 0, nu fick du 20% hos oss i den här fonden. Ja, fast hade du köpt hela höstocken, då hade du haft 39% eller 30% avkastning. Så att jag tycker ju att ska du jämföra, Men någonting, har du svenska aktier i din portfölj, då ska du jämföra med plus alla bolag i Sverige, alltså 6RX, hela Stockholmsbörsen. Den gjorde 39%. Har du global fond då, att du investerar globalt, ja, då ska du jämföra antingen då med Länsförsäkringar Global som gjorde 35% eller SPP Aktiefond Global som gjorde 30%. Och skillnaden mellan SPP Aktiefond Global är att den har med tillväxtmarknader. Därför gick den sämre än Länsförsäkringar Global som inte har med tillväxtmarknader. Men ja, om jag ska välja mellan de två så gillar jag ju hellre den bredare på lång sikt än den som är smalare. Mm. Är detta förståeligt?
Det jag tycker det är viktigt.
Ja.
Ja.
Och vissa vet jag, till exempel så här, typ Söderberg Partners och Max Mathisen och sådana, rätt länge, jag vet inte om det är så fort för jag inte kunde dem, men de hade ju inte ens med jämförelseindexet. Är med? Så du kunde inte jämföra, utan det enda du fick var så här, ja men jag gick plus 20%.
Mm.
Ja, jättesvårt.
Ja, det låter ju superbra.
Ja.
Nej, men det är... Det är jätteviktigt att veta vad man ska jämföra med, och det kanske man inte alltid kan räkna ut själv.
Nej,
om man
nej precis.
Det är så intresserad eller nybörjare.
Nej,
så det...
och samma sak där, att jämför man till exempel då, men om man tittar på nybörjarportföljen och så säger jag så här, men Jan, den gick ju skitdåligt, den gick ju bara 17%. Jag hade ju fått 30% i Länsförsäkringar, eller 35%, dubbelt så mycket i Länsförsäkringar Global. Ja, fast nybörjarportföljen hade ju bara 50% aktier. Så att då måste du dela 35% med två för att jämföra rätt.
Mm.
Så att så att jämförelser är klurigt. Jag hade ett längre rant kring detta kring förra året, men jag tänkte vi behöver inte återuppliva det, utan jag kan länka till den avsnittet 184 där vi pratar om just det här med survivorship bias också. Att jämförelser är klurigt, men jag tycker, ska man jämföra för förra året, så 30% är ganska rimligt. Fick du bättre än 30%, grattis, bra jobbat. Fick du mindre än 30%, titta på liksom om det är jämförbart. Och är det jämförbart att du hade till exempel 100% aktier men du fick under 30%, så då hade jag verkligen tagit mig tiden och inventerat så här, vilka antaganden gjorde jag som inte stämde? Hur ser min beslutsprocess ut? För som vi också pratat om i andra avsnitt, det viktiga är inte utfallet, det viktiga är beslutsprocessen. Mm. För att man kan ha rätt beslutsprocess och sen kan man ha otur.
Yeah.
Liksom. Som till exempel jag, beslutsprocessen att ha med tillväxtfonder är korrekt, men utfallet visade sig vara fel. Men det betyder inte att beslutsprocessen är fel, och ska jag välja inför 2022 ha med tillväxtfonder eller inte, eller tillväxtmarknader eller inte, så kommer jag säga ha med tillväxtmarknader för att processen, beslutet är rätt. Sen kan jag inte bedöma det på utfallet.
Nej.
Makes sense?
Mm.
Bra. Sen lämnar vi diskussionen huruvida Avanza bara borde ge sina kunder en indexfond eller inte. Det har vi en diskussion på forumet. Värt att komma ihåg, jag tror inte vi kommer ha möjlighet att göra en avsnitt kring det, men också en diskussion i forumet som vi har, är JP Morgan släppte sin sån investor outlook eller market outlook per 31 december. Och då jämför de alltid också så här, okej, hur har olika tillgångsslag gått och hur har den genomsnittliga investeraren presterat? Och det visar sig att den genomsnittliga investeraren ligger på ungefär 3% för perioden 2001 till 2020, medan amerikanska börsen ligger på 7,5%. Så att återigen, för de flesta, det är bara vatten på kvarnen. Liksom. Att köpa höstacken är bättre än att leta efter nålarna, hur man än vänder. Lite siffrorna från Avanza pekar på det, JP Morgans underlag visar på det, vi har flera forskningsrapporter som pekar på det. Så att, ja, så att jag ska, och sen det bästa med pengar är ju så att du behöver inte välja antingen eller. Du kan ju köra både och. Du kan ju köra en portfölj med nålar och du kan ha en höstacksportfölj. Liksom. Bra!
Yeah.
Det var väl det jag tänkte att vi skulle gå igenom idag. Nästa vecka vet jag inte riktigt vad det blir, men jag misstänker att det blir bästa fonderna 2022. Men som sagt, det kommer inte vara, man behöver inte sitta och avvakta, utan man kan kolla på 2021-listan, den kommer att stämma till 90-95%. Och samma sak veckan efter blir det ombalanseringsartikeln, men den kommer till stor dag vara samma som 2021. Så jag får till och med hitta någon twist, annars kan vi inte prata så här, men nu pratar vi exakt samma som vi gjorde förra året. Typ.
Mm.
Bra, vad tog du med dig
från dagens avsnitt? Inget, Jan. Det var skittråkigt.
Jo, nej, men det var... Jag kan inte alltid komma med ett svar på en gång. Men jag tänker att både du och jag har väl pratat mycket på sistone om att vi vill uppleva lite mer, kanske. Ja. Det där med att fira och ta ut lite av sin vinst. Och, eller kanske inte ens behöva göra det, för mycket är gratis också här i världen.
Ja.
Vi vill ju ha kul liksom, ja. I livet. Ja. Det är ju det som pengar är till för.
Ja. Ja, men precis, att de ska användas.
Mm.
Ja, men snyggt. Och det är faktiskt en diskussion vi har i forumet. Mm. Du kan också hoppa in där. Jag kan skicka tråden till
dig. Vad tog du själv med dig?
Nej, men att liksom så här, planen höll även 2021. Alltså så här, antagande beslutsprocessen korrekt. Liksom att, ja, det är väl det. Att, liksom att det extraordinära var nog att det inte var något som var extraordinärt. Det skulle jag väl säga. Skittråkigt, men tråkigt är bra. Liksom, smart sparande är inte spännande. Det är Nej. Väl det som jag tänker.
Mm.
Grymt! Stort tack till dig som har tittat och lyssnat. Jag hoppas att vi ses antingen i forumet eller Riket Sammans communityn.
Mm.
Och liksom, klappa dig själv på handen. Har du tjänat pengar under 2021? Klappa dig själv på handen. Klappa dig själv på axeln. Fira, det är väl det stora rådet från detta avsnittet, att njut lite av pengarna också. Du har gjort bra och liksom det är värt att vara stolt. Så att, tack så mycket, och så ses vi nästa vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.